Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Trapphusmordet i Örebro. Det är tidig morgon, den 29 november 2019. En man i stadsdelen Väster i Örebro är på väg till jobbet när han gör en makaber upptäckt i sitt trapphus. På nedersta våningen ligger en av hans grannar livlös på mage. Grannen ligger precis utanför sin egna lägenhetsdörr där nycklarna sitter i låset. När mannen vänder på grannen visar det sig att han är död. Grannen är den 60-åriga Robert, en gråhårig man med glasögon som under sina år som boende i huset har blivit känd som en lite tillbakadragen men vänlig person. Men han är också känd för att det ofta är högljudda bråk i hans lägenhet. När polisen en stund senare kommer till adressen känner de igen sig från tidigare utryckningar. Inne i Roberts lägenhet, nerbäddad i en säng, hittar de den personen de redan har börjat misstänka ligger bakom mordet. Du lyssnar på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Under flera decennier är Robert en välkänd profil i Örebros krogvärld. Efter att ha jobbat i 20 år som kock och köksmästare blir han runt millennieskiftet säljare hos en stor matgrossist. Hans säljbesök på Örebros restauranger brukar vara uppskattade. Robert är en kunnig, trevlig och allmänt omtyckt person. I slutet av 80- och början av 90-talet är Robert sambo med en kvinna som han får en son och en dotter med. 1994 separerar paret och något år senare träffar Robert en ny kvinna. De gifter sig och år 2000 får även de barn, tvillingflickor. I mars året därpå gör Närkes Allahanda ett reportage hos familjen som får agera exempel till en nyhet om att det blir allt vanligare med tvillingfödslar i Sverige. Att få två bebisar samtidigt innebär kaos och stress, men också väldigt mycket glädje, förklarar de lyckliga föräldrarna. Robert berättar också om sin roll som fyrabarnspappa. Hur han försöker ge extra uppmärksamhet åt de båda äldre syskonen under deras pappaveckor. Som vuxna ska Roberts barn berätta om en snäll och hjälpsam pappa som gärna ställde upp och skjutsade om han skulle någonstans. Men också en pappa som har en annan sida. Som i perioder dricker för mycket öl och blir konstig när han dricker. Även om han aldrig blir elak eller våldsam skapar hans alkoholproblem en otrygghet för hela familjen. Roberts fru försöker hålla upp en fasad mot barnen och omgivningen. Hon kommer senare att berätta att Roberts alkoholproblem var jobbigt att leva med. Men att han aldrig var hotfull. Hon har aldrig varit rädd för att han skulle göra henne eller barnen illa. I början av 2017 skiljer sig Robert och hans fru. Skilsmässan tar hårt på Robert och hans mångåriga alkoholproblem övergår till regelrätt missbruk. Han får allt sämre kontakt med sina barn som nu har hunnit bli mellan 16 och 25 år. Till slut är det bara den äldsta dottern som har en någorlunda regelbunden kontakt med honom. Robert skuldsätter sig och hamnar hos kronofogden. Och för första gången i sitt långa yrkesliv missköter han jobbet så illa att det blir ett riktigt problem. En kollega berättar senare att arbetsgivaren erbjuder Robert hjälp, men att han avböjer och därför tvingas sluta med avgångsvederlag. En dag på hösten 2017 träffar den nu 58-åriga Robert den 10 år yngre Sara. För sin dotter berättar han den märkliga historien om när de möttes för första gången. En dag är Robert ute och går en promenad när han plötsligt hör någon som ropar på hjälp från ett lägenhetsfönster. Han går fram till det öppna fönstret och på andra sidan står en ljushårig kvinna som berättar att hon har bråkat med sin pojkvän. Nu behöver Sara, som hon heter, komma bort från den hotfulla mannen. Robert säger att hon kan följa med honom och tillsammans går de hem till Robert. Vad han inte vet är att han precis begått sitt livs största misstag. Sara har kort, ljust hår och ett ansikte som ger ett intryck av att hon är äldre än sina 48 år. Hennes liv har varit präglat av missbruk och psykisk sjukdom sedan hon var i 20-årsåldern. Hennes närmsta familj beskriver henne som en levnadsglad person med hjärtat på rätta stället. Men alla tecken på det försvinner när hon missbrukar. Därför har hon numera dålig kontakt med sin familj och är för det mesta hemlös. Hon har en tendens att skapa oreda och bråk och driver ofta tvister mot olika myndigheter. 3 år innan hon lär känna Robert döms Sara till 14 månader.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det fängelse för bland annat rån, ofredande och våld mot tjänsteman. När hon avtjänar straffet på kvinnoanstalten Hinseberg tvingas fängelseledningen besluta om att Sara ska placeras avskilt från de andra fångarna. Hon har bråkat om en kaffebryggare och de andra kvinnorna har blivit rädda för henne. Sara överklagar och förklarar att det tvärtom är hon som är hotad och trakasserad av medfångarna. Efter den där dagen, när Robert träffat på Sara och låtit henne följa med hem till sig, inleder de båda en relation. Robert ger henne tak över huvudet, mat och nya kläder. Men Roberts barn känner ingen glädje över att han träffat en ny kvinna. De känner direkt att Sara inte är något bra sällskap för pappan. Roberts och Saras gemensamma liv består mest av att de missbrukar alkohol och andra droger tillsammans. Efter några månader börjar Robert, som så många före honom, drabbas av Saras aggressivitet. Den första kända misshandeln sker i februari 2018. Enligt polisanmälan slår Sara Robert 2 gånger i ansiktet så att han tappar medvetandet, börjar blöda och får en rejäl blåtira efteråt. Efter att först ha polisanmält händelsen ångrar Robert sig och vill inte medverka i någon fortsatt polisutredning. En månad senare anmäler han en ny misshandel. Denna gång ska Sara ha bitit honom i fingret. Själv säger hon att Robert har sparkat och slagit henne. Under loppet av 2018 och under 2019 får polisen in en lång rad anmälningar från Robert och Sara. Det handlar både om händelser där han anmäler henne och där hon anmäler honom för våld. Robert nekar i förhör till att han har använt våld annat än i självförsvar. Ibland har det helt enkelt varit hans enda sätt att freda sig från Sara. De polisutredningar som görs stödjer Roberts berättelse. Även om Sara hela tiden hävdar att det är Robert som är den våldsamma parten, pekar såväl deras skador som vittnesmål på det motsatta. Robert skickar in fotografier där han är sönderslagen och blodig. Sara skickar också in bilder, men där hennes skador inte är lika allvarliga. Det handlar ofta om blåmärken på armarna, som om någon hållit i henne för hårt. Och när grannarna hör paret bråka är det hennes röst som är den aggressiva. Robert ber henne oftast bara att lämna hans lägenhet. Dessutom säger Roberts 4 barn och deras båda mammor samma sak. Robert har aldrig varit våldsam mot dem. Och nej, han är inte den aggressiva typen. Den mest allvarliga händelsen inträffar en decemberkväll 2018. Sara är hemma hos Robert och som vanligt är stämningen upprörd. Enligt Roberts polisanmälan ber han Sara upprepade gånger att gå. Men när hon efter en timme ännu inte lämnat lägenheten tar han en av hennes t-shirts, lägger den i en plastpåse och slänger ut påsen genom köksfönstret. Innan han hinner märka något har Sara greppat en ölsejdel som hon smäller till honom över huvudet med 2 gånger. Blödande och med en löst hand lyckas Robert till slut få ut Sara ur lägenheten. Därefter ringer han polisen. Senare får han skador sys med 16 stygn i pannan och 6 i läppen. Sista gången Robert förhörs om det våld han ska ha utsatts för i relationen med Sara är i mitten av september 2019. 2 månader innan han hittas död i trapphuset. Så sent som 2 dagar före sin död besöker Robert dessutom polisen för att ansöka om ett kontaktförbud mot Sara på grund av alla bråk. Men polisen hinner aldrig påbörja ärendet. Det är inte bara Robert som råkar ut för Saras vrede under den här perioden. Vid ett tillfälle ska två ambulanssjukvårdare lasta in en skadad Sara i ambulansen när hon plötsligt slår till den ena i ansiktet. En annan gång ska Sara, som omhändertagits för berusning, avvisiteras i arresten när hon försöker bita en arrestvakt i handen. Ytterligare en händelse sker när Sara kliver på en linjebuss i centrala Örebro utan giltig biljett. När busschauffören vill att Sara lämnar bussen kränker Sara henne med obscena uttalanden och gester. Och till slut slår hon chauffören i huvudet med en bag-in-box. Chauffören, som blivit skrämd av den våldsamma attacken, tvingas sjukskriva sig efteråt. Händelsen på bussen kommer leda till att Sara ett år senare åtalas för ofredande, sexuellt ofredande och våld mot tjänsteman. Men då kommer hon ha större problem än så med lagen. För Roberts barn innebär Saras våldsamma beteende att de inte vågar besöka sin pappa annat än i grupp. Samtidigt kämpar de för att få bort sin pappa från Sara. De gör orosanmälningar till socialtjänsten och under våren 2019 kommer Robert in på ett behandlingshem. När hans äldsta dotter hälsar på märker hon att han är piggare och har en positiv syn på framtiden. Men när Robert återvänder till Örebro träffar han snart Sara igen och börjar åter missbruka. Ett andra försök med vistelse på behandlingshem ser dock ut att bli mer lyckat. Robert blir kvar på hemmet i 4 månader och när han skrivs ut mår han bättre och har framtidsplaner. Han skriver in sig på Arbetsförmedlingen och hoppas på att få jobb som kock. Kanske i en skolmatsal. Samtidigt planerar han att söka dagvård för att jobba.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vidare med sina missbruksproblem. Han var även sugen på att återuppta sina gamla fritidsintressen, fiske och svampplockning. Robert får också provjobba på en restaurang i Örebro. Ägaren är en gammal kund och vän från Roberts år som säljare. Vännen beskriver senare hur Robert verkade nedstämt. Kanske berodde det på att Sara ännu en gång hade sökt upp honom och börjat sova över i hans lägenhet. För efter en längre tids lugn märker grannarna hur det nu åter bråkas i Roberts lägenhet. Till slut blir problemen så stora att hyresvärden beslutar om att Robert ska vräkas. Snart börjar Sara också dyka upp på restaurangen där Robert arbetar och fråga efter honom. Restaurangägaren känner igen Sara som en stökig gäst som han har haft problem med flera gånger. Och även om Robert nekar till att han känner Sara, inser vännen att det inte skulle fungera att Robert jobbar kvar om det också innebär att han får Sara på halsen. Robert accepterar beslutet. Kvällen den 28 november 2019 är Robert och Sara hemma hos Saras före detta pojkvän i Markbacken i nordvästra Örebro på fest. Det är samma man som Robert en gång har hjälpt Sara att fly ifrån. Men numera är de vänner och umgås i samma kretsar av missbrukare. Ytterligare två gäster, en man och en rätt mycket yngre kvinna, är där. Totalt är de fem personer i lägenheten. Sara har med sig en flaska glögg och ett par av gästerna köper narkotikaklassade benzodiazepintabletter av världen. När Sara vill ge sitt telefonnummer till den andra kvinnan ber denna även om att få Roberts nummer eftersom hon tycker att han verkar trevlig. Då blir Sara rasande och gör ett utfall mot kvinnan. För att skydda sin gäst tvingas värden brotta ner Sara på golvet innan han kastar ut henne ur lägenheten. Också Robert lämnar festen. Det är sista gången någon annan än Sara ser honom i livet. Sara verkar av allt att döma bli rasande över en kränkande behandling hon tycker det är att ha blivit utslängd från festen. Vid 23:30 på kvällen ringer hon till polisen och anmäler mannen som arrangerat festen för misshandel. Hon säger också att den unga kvinnan som har varit på festen har rymt från ett behandlingshem och säljer sex. Samma kväll, natten den 29 november 2019, från midnatt och en halvtimme framåt, hör flera grannar ett högljutt bråk från Roberts lägenhet, som sen förflyttar sig ut i trapphuset. Det är egentligen inget som någon av grannarna reagerar särskilt starkt över. Att Sara och Robert skriker till varandra är något de är vana vid. Det är ingen som hör vad de bråkar om. Någon konstaterar däremot att bråket blir ovanligt kort. Det sista som hörs är två höga skrik från Robert, följda av en duns. Sex timmar senare, strax efter klockan 6 på morgonen, är en av Roberts grannar på väg till jobbet. I trappuppgången möts han av en fruktansvärd syn. Robert ligger blodig framför sin lägenhetsdörr. Vid det här laget är han redan död. När grannen ringer 112 uppmanas han ändå att sätta igång med hjärt- och lungräddning. Han blir sedan avlöst av ambulanspersonalen. Men när ambulansen kommer fram till universitetssjukhuset Örebro dödförklaras Robert. Klockan är nu strax efter 7 på morgonen. En rättsmedicinsk undersökning visar senare att Robert har blivit knivhuggen i bröstet och att stora kroppspulsådern gått sönder av slaget. Någon gång runt klockan 2 på natten har Robert dött genom en kombination av förblödning och att han kvävts från att han har andats in sitt eget blod. Medan ambulanspersonalen tar hand om Robert kommer polisen till Roberts lägenhet. Patrullerna är bekanta med både adressen, Robert och Sara sedan tidigare. Det är vid det här laget flera Örebro-poliser som har fått åka dit efter larm och misshandel. Poliserna går in i den tysta och upplåsta lägenheten för att leta efter Sara. De hittar henne snart i sovrummet där hon ligger vaken i sängen. Det första Sara säger är att Robert har slagit henne och att han har haft en kniv De ber henne visa sina händer och kliva upp ur sängen. När Sara kommit in på polishuset delges hon misstanke om mord. När hon får reda på att Robert är död verkar hon förvånad och frågar om förhörsledaren skämtar med henne. Hon säger att hon inte kan tänka sig att Robert är död. För Roberts anhöriga kommer dödsbudet som en chock. När de får veta att han har blivit mördad tänker de direkt att det måste vara Sara som är den skyldiga. De kommande dagarna försöker Roberts barn få reda på mer om vad som har hänt. Men polisen tiger och hänvisar till sin förundersökningssekretess. Veckorna går och de tvingas genomleva en jul och ett nyår utan visshet om hur deras pappa förlorade livet. Den 9 januari chockas de av en artikel i Närkes Allehanda som har lyckats komma över ett brev som Sara skrivit till Örebro tingsrätt. I ett försök att bli släppt ur häktet berättar Sara att hon har agerat i självförsvar. Hon skriver att Robert tidigare misshandlat henne, att han var starkare än hon och att hon var rädd för att få mer stryk. För barnen som känner sin pappa som en allt annat än våldsam person blir det ett hårt slag och får honom utpekad som kvinnomisshandlare.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
När de undersöker saken visade sig dessutom att artikeln grundas på en sekretessbelagd handling. Det här blir en i raden av många motgångar som Roberts barn behöver hantera vid sidan av förlusten av fadern. Den 13 februari 2020 begravs Robert i Befrielsens kapell på Norra kyrkogården i Örebro. Genom begravningsbyrån får Roberts 4 barn nu för första gången reda på att han har blivit knivskuren till döds. Två veckor senare håller polisen sitt 6:e förhör med Sara sen gripandet 3 månader tidigare. I det lilla förhörsrummet på polishuset i Örebro sitter Sara, de båda förhörsledarna och Saras advokat. I ett annat rum kan 2 polisinspektörer, en utredare och den åklagare som snart ska väcka åtal mot Sara lyssna på förhöret medan det pågår. Stämningen är till en början uppskruvad och Sara är oerhört defensiv. När förhörsledaren läser upp åklagarens preliminära gärningsbeskrivning protesterar hon vilt. Nej, hon har inte huggit någon kniv i Roberts bröst, hävdar hon. Och nej, hon har inte sett något blod. Hon spekulerar istället i att den inre blödning som anses ha orsakat Roberts död i själva verket har uppstått när grannen gjorde livräddningsförsök på honom. Förhörsledaren går vidare. Han konfronterar Sara med att Roberts blod har hittats på en hoodie som har hängt inne i lägenheten. Och att hennes mobil hittats i fickan på samma hoodie. Någon har tagit en skärmdump med mobilen 12:15 på natten. Och det finns avtryck med Roberts blod på den. Men Sara fortsätter att neka. Förhöret pågår i 48 minuter. Och följs 2 veckor senare upp av ytterligare ett. Där tar förhörsledarna upp ett nytt bevis. Ljudkontroller som polisen låtit göra hemma hos Roberts grannar. Med hjälp av dessa har man försökt avgöra var i sin bostad Robert och Sara har befunnit sig när grannarna har hört dem bråka. Mätresultaten talar för att det är i hallen eller ute i trappuppgången som bråket har ägt rum. Sara har hela tiden hävdat att bråket där Robert haft en kniv i handen har skett inne i lägenheten. Men trots dessa nya bevis fortsätter Sara insistera på att alla andra har fel. Den 2 april 2020 åtalas Sara för mordet och 3 fall av misshandel mot Robert. Hon åtalas samtidigt för brotten mot de 3 kvinnor som råkat ut för Saras ilska i sina jobb. Ambulanssjukvårdaren, arrestvakten och busschauffören. Under rättegången står Sara fast vid att Robert var den aggressiva parten i alla parets bråk. Och att allt hon gjorde under mordnatten var att putta bort en kniv ur Roberts hand. Mot henne vittnar Roberts familj, vänner och grannar. Sara säger dock vid ett tillfälle att hon är jätteledsen och tung i sinnet av det som har hänt Robert. Hon erkänner att hon har ett ojämnt humör som påverkas när hon dricker alkohol och tar droger. Att hon kan bli hetsig när hon är påverkad. Att hon får bråttom och inte tänker efter. Det är det närmaste ett erkännande från Sara åklagaren kommer. Den 29 juni 2020, på dagen 7 månader efter att Robert hittades död i trappuppgången, döms den 51-åriga Sara mot sitt nekande till 14 års fängelse för mord. Tingsrätten stödjer sin dom både på teknikernas fynd i lägenheten, grannarnas vittnesmål och de många berättelser om hur Sara är som person som har kommit fram under rättegången. Däremot frias hon för de 3 åtalspunkterna om misshandel av Robert. Eftersom Sara förhörts utan advokat om de aktuella händelserna och eftersom Robert är död och inte har gått att höra vid rättegången anser inte tingsrätten att det går att ge en fällande dom. Därmed blir Sara inte dömd en enda gång för någon av alla de anmälningar Robert gjorde medan han levde. Trots sitt envisa nekande under förhör och rättegång avstår Sara från att överklaga domen. Hon har redan under häktningstiden förflyttats till Hinseberg och börjar nu avtjäna sitt straff. För Roberts barn har mordet blivit ett trauma som de alla på olika sätt har behövt söka hjälp utifrån för att hantera. När vi i september 2020 pratade med Roberts äldsta dotter beskriver hon de 10 månader som har gått sedan mordet som en ständig kamp. En kamp för att få den ekonomiska ersättning de har rätt till, bland annat ett skadestånd på 50 000 kronor var. Och för att återupprätta faderns rykte som de menar smutsas ner av pressen. Allt samtidigt som de försöker klara av studier eller arbete. Någon sorg har det nästan inte hunnit bli tal om. Det är först nu som det verkligen börjar gå att ta in att hennes pappa är borta för alltid. Du har lyssnat på Svenska mordhistorier med mig, Kristoffer Holmberg. Manusförfattare är Per Johansson och redaktör är Saga Vadensjö. Alla namn i det här avsnittet är fingerade. Källorna för avsnittet kan du läsa på podmi.com/svenska-mordhistorier. Svenska mordhistorier görs av podcastbolaget Creedcast, exklusivt för Podmi.